gott folk, välkomna till Partiernas historia. En politiskt historisk podcast med Robin Olofsson och Daniel Hermansson. Idag ska vi prata om det partiet som så ofta bara har kallats partiet. Det politiska parti som man inte tar sig runt i svensk politik. Nu ska vi ta tag i Socialdemokraterna. Ni är varmt välkomna.
Välkomna, välkomna, välkomna till, ja, det är ju partiernas historia som sagt. Det är väldigt tydligt vad det handlar om.
Ja, det är.
Och för den som tycker att det inte är lika tydligt vilka vi är som kan vara fallet, då är det så att vi är historielärare.
Mm.
Och jag är också podden Historiepodden, där vi har gjort en hel del avsnitt om diverse saker. Den kan man ju kolla upp.
Absolut. Det kan jag varmt rekommendera. Historielärare, historieentusiaster. Också är fan av att ge poddar tydliga namn. Historiepodden, partiernas historia.
Det är inga krångligheter.
Nej. Den putslustiga varianten hade ju varit den svenska poddlitiken.
Ja, höll vi inte på och hade en del såna här spekulationer om roligheter.
Ja, det hade vi.
Men det blev liksom inte av.
Nej.
Av olika skäl.
Ibland blir inte saker av olika skäl. Men någonting som blev av, det är Socialdemokraternas grundande. Ska vi gå direkt in på första punkten och berätta när och varför partiet grundades?
Just det, vi har nämligen olika punkter här.
Mm.
Och det är då den första punkten som vi går igenom med partibildning. Och sen är det bra tider, och sen är det dåliga tider. Och sen är det någon punkt som är då partiledare och roligheter eller något sånt där.
Ja, precis.
Lite kuriosa.
Fritt filosoferande, ja. Och lösryckt fakta kring partiledare.
Ungefär så, ja.
Ja. Varför grundades Socialdemokratiska Arbetarpartiet? Det finns mycket att säga här, men ska vi försöka hålla det kort och koncist, så kan man ge ett ganska tydligt svar av: det nya industrisamhället skapar ekonomiska och sociala problem. Ett exempel skulle kunna vara arbetsmiljö. Och av den här anledningen uppstår arbetarrörelsen, och Socialdemokraterna är arbetarrörelsens politiska gren. Men det är ju, ja, men podden blir 5 minuter om vi ska hålla på så där.
Och sammanfatta så här mycket, ja. Det drog vi igenom. Jag vet inte, väldigt långa processer på, det är imponerande gjort på några meningar.
Så att om man tar ett lite djupare perspektiv då, så får man väl säga att Sverige får på 1860-talet en tvåkammarriksdag. Det innebär att människor får möjlighet att genom val välja sina representanter, de som ska sitta i riksdagen. Men det finns problem här. En starkt begränsad rösträtt, och till detta hårda kriterier för vem som kunde väljas in i den här riksdagen, innebär att, och här kommer jag använda ett fikonklingande ord, den politiska mobiliseringen i Sverige, den var tvungen att ske utanför riksdagen. Därför kommer det sena 1800-talet vara folkrörelsernas tid. En folkrörelse är en demokratiskt uppbyggd, ideellt driven, ska man kalla det förening kanske, som syftar till samhällsförändring. Ofta har de därtill en uttalad folkbildande idé. Det handlar om att lära människor demokratins tillvägagångssätt. Nu är det din tur att vara sekreterare, du håller i ordförandeklubban, och sen ska vi välja lite suppleanter också.
Mm.
Och ni känner till de här, hoppas jag i alla fall. Har ni lyssnat på historielektionerna i skolan, så känner ni till folkrörelserna. Väckelserörelsen ville rucka på Svenska kyrkans åsiktsmonopol. Nykterhetsrörelsen ville stoppa supandet. Kvinnorörelsen ville driva kvinnosaksfrågorna. Och arbetarrörelsen ville driva arbetarnas frågor.
Och sen hade vi den här lilla vegetariska rörelsen också på hörnet.
Just det, Johan Saxon,
den glömmer man alltid,
såningsmannen. Ja. Den avknoppade sig tyvärr inte i något starkt parti.
Nej, så vad fan. Nu är ju inte det som det här avsnittet ska handla om. Men eftersom du ändå pratar om folkrörelser, de vill ju gärna se sig som en sån i alla fall, de här vegetarianerna.
Verkligen, jag hittade en biografi om Johan Saxon för några veckor sedan. Så att honom kanske vi ska återvända till i vår andra podcast, Historiepodden.
Alltså, är det så?
Jag är inte säker att vi har kokat torrt där, vi får se. ur arbetarrörelsen så kommer det socialdemokratiska arbetarpartiet att uppstå. Jag har två punkter kring...
Har du sagt när? 1889?
Ja, absolut.
Det har du.
Nej, jag har inte sagt när, men det är absolut 1889.
Mm.
Varför sker det här? Alltså, som jag var inne på i början, den framväxande industrialiseringen fokuserar samhälleliga motsättningar mellan två grupper. De som arbetar och de som köper människors arbete. Det som August Palm, en av de här tidiga socialdemokratiska agitatörerna, skulle kalla arbetet och kapitalet.
Ja, alltså vi har ju sett en ganska häftig urbanisering här under slutet på 1800-talet.
Det vill säga
att folk flyttar in till städerna eftersom de inte har några jobb på vischan, och in i städerna får de jobb i industrin.
Ja.
Och helt enkelt antalet arbetare ökar väldigt mycket i samhället, och det gör ju att det här blir en politisk grupp, en kraft att räkna med helt enkelt.
Mm.
Och sen har vi alla de här hutlöst dåliga arbetsmiljökraven du nämnde innan. Det är inga raster och det är låg lön och man kan få sparken nästa morgon om man har gjort det.
Ja, precis. Om man fastnar med armen i en press så ja, det är tråkigt för dig, men nu är du inte arbetsduglig längre. En sak som skiljer arbetarrörelsen från till exempel nykterhetsrörelsen är att man driver flera frågor. Dels är det arbetsmiljön och det är 8 timmars arbetsdag. Men det handlar ju också om rösträttskraven. Så att det är redan från början fler bollar som är i ruckning där. Och vad det handlar om också är ju europeiskt inflytande. Alltså den socialistiska ideologin skapar ju liknande rörelser på alla olika håll. Så att man läser Karl Marx och Friedrich Engels, och så sen så drar man ihop en liten förening. Man måste väl prata om fackförbund också när man pratar om Socialdemokraternas grundande. För ett sätt som man kan förstå, eller ett sätt som man kan beskriva Socialdemokraterna, det är som fackrörelsens politiska gren. Från 1846 så har vi fackförbund i Sverige. Stockholms typografiska förening är den första. Men det är på 1880-talet som fackförbunden blir stora och de blir nationella. Och de är mycket aktiva deltagare just 1889 snarare, när SAP bildas. Det faktum att man är bildat i slutet av 1800-talet innebär också att man är det äldsta partiet av modernt snitt. Först ut av de här, och det faktum att arbetarrörelsen börjar knoppa av sig i politiska partier innebär ju också att andra rörelser, till exempel den konservativa högerrörelsen, tvingas till liknande politisk mobilisering.
Ja, just det. Det pratade vi om i Moderaternas avsnitt, att här gäller det ju att mota Olle i grind och bilda ett eget parti, tänkte de ju.
Precis. Strax efter att SAP har bildats så bildas ju också Landsorganisationen, LO, och det har ju alltid varit ett intensivt samarbete mellan fackrörelsen och Socialdemokraterna. I början när man gick med i LO så blev man automatiskt medlem i Socialdemokratiska arbetarpartiet också. Det ströks efter några år eftersom alla faktiskt inte var socialdemokrater som ville vara med i LO, men i mindre formell mening så har ju alltid samarbetet varit väldigt tätt, och många har ju blivit partianslutna också. Och det här socialdemokratiska inflytandet över fackförbunden, det är någonting som utmärker Sverige mot andra länder. Om man kollar på till exempel facken i Italien så har det alltid funnits, varför man nu skulle göra det, men Italien är tacksamt eftersom det är väldigt många små fackförbund. Någon är katolsk och någon är syndikalistisk och någon är socialdemokratisk. Och det är ju ett svagare kort när man ska ha en bred enhet mot arbetsgivare. Men i Sverige, med undantag från alldeles i början när det fanns ett sorts liberalt inflytande i facken, och efter storstrejken 1909 då syndikalisterna skaffade sig ganska starkt inflytande i fackförbunden, men utöver det så är det Socialdemokraterna som har dominerat fackrörelsen, och fackrörelsen som har dominerat Socialdemokraterna som den drivande politiska faktorn här.
Ja.
Den sista punkten jag tänker man behöver ta upp är den här inneboende motsättningen i de socialistiska partierna. Ska man verka inom systemet eller utanför systemet? Är det reform eller revolution som är det viktiga här?
Och då har vi ju till exempel August Palm som du nämnde innan här.
Ja.
Som är en av de här agitatorerna som på 1880-talet med och försöker att engagera, inspirera och få arbetarna att organisera sig helt enkelt till någon form av klassmedveten arbetarrörelse. Han var ju en karismatisk filur. Han höll ju väldigt dramatiska tal. Mm. Och sådär, så han fick ju ganska många som kom och lyssnade på sig, så att säga. Mm. Men han var ju väldigt mycket emot revolutionära åtgärder, och han var ju istället för någon form av demokratisk socialism då.
Mm.
Och det här med sociala reformer och allmän rösträtt, så han ville ju verka inom systemet i så fall.
Mm.
Och sen har vi då en annan förgrundsgestalt, får man väl ändå säga, i Hjalmar Branting, som kommer att vara, han är mer politiskt lagd än vad Palm var. Palm var en väldigt bra talare och sådär, men det var väl, det stannade väl där.
Ja, han kunde elda upp massor.
Mm, och sådana behövs ju också. Men sen måste man sätta sig ner och utföra politiskt hantverk vart efter med.
Ja.
Och då var det bra att Branting kom för sossarna. Han var ju dock en ganska otippad företrädare för Socialdemokraterna, eftersom han var kom från överklassen.
Jag blir så förvånad att jag river ner mikrofonen här.
Ja, jag märker det. Jag blev av stolen.
Var Branting borgare?
Ja,
tappade jag hatten.
I alla fall hans far förmodligen, för han var ju professor.
Ja.
Sen blev ju då Branting, han var ju inte borgare sen.
Nej, men jag menar, det här är ju någonting som går igen i flera av Socialdemokraternas mest namnstarka profiler, att Olof Palme kommer från övre medelklass bakgrund, eller för den delen att Tage Erlander inte växer upp i någon, alltså han växer ju upp i en ganska trygg lantbrukarmiljö.
Mm.
Så att det är inte alla som har blivit engagerade på fabriksgolvet.
För att svara på den här frågan du kastade ut förut, inom systemet eller påverkar utifrån, man vill ju på det stora hela göra inom systemet.
Mm.
Få till det här med rösträtt och sådär för alla, och sen ska man överta makten med hjälp av parlamentarierna, att folk röstar på partiet helt enkelt.
Mm. Det blev ju en splittring 1917, då den här konflikten mellan de två rivaliserande krafterna var så omfattande att en opposition, framförallt bestående av ungdomsförbundet, helt enkelt var tvungen att avknoppas från partiet. De skapade istället Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, som 3 år senare bytte namn till Kommunistiska partiet. Det skulle bli fler namnbyten.
Jag tror vi återkommer till det partiet. Avsnitt.
Ja, precis. Herbert Tingsten, som är gammal statsvetare, gammal professor, chefredaktör på DN bland mycket annat, han beskrev i sin forskning Socialdemokratiska arbetarpartiets resa som den från en ursprungligen doktrinärt marxistisk utgångspunkt till ett reformvänligt sådant, att allt eftersom så blir klasskampsretoriken mer nedtonad, och när man börjar komma fram till att man ska sitta i regering, då är det ett reformistiskt parti som sitter där. Okej, ska vi prata om goda tider och mindre goda tider? Det finns inte nog mycket tid egentligen i ett sånt här kort avsnitt för att rymma alla olika perioder i sossarnas historia.
Nej, men kan man få sammanfatta en del här?
Ja, absolut. Kör!
Ja, till att börja med så har vi börjar med 30-talet.
Okej.
Kohandel.
Oj, nu är det bönder i
bruk här. Nu är det bönder i antågande här. När man har bestämt bondeförbundet, som man gör upp delar med då, vilket gör att man får en ganska, man får ett brett stöd i riksdagen, så att man har regeringsunderlag, och då det blir mycket lugnare och tryggare än vad det var under 20-talet, då det var en himla oredad när man skulle liksom komma överens i varje enskild fråga.
Mm.
Nu sa jag att jag skulle sammanfatta här, så jag ska inte hålla på för länge. Men på 50-talet så återupptas ju den här koalitionssamarbetet med bondeförbundet. Så vi har alltså både 30-talet och mellan 51 och 57, då är ju Socialdemokraterna tillsammans med bondeförbundet.
Mm.
Och båda tycker sig se att det här tjänar vi på. Bondeförbundet får prisstöd för olika jordbruksprodukter och de får vara med och sitta i regering. När man sitter i regering så kan man ju påverka politiken och därför borde ju det vara en... Det är där man vill hamna i regering liksom.
Mm.
Och Socialdemokraterna, de var ju intresserade av det här med göra något åt arbetslösheten. Och de hade ju inget emot förstås att splittra borgerligheten heller.
Nej.
Men framförallt så gav det här båda partierna möjlighet att regera landet och bevaka sina enskilda intressen.
Mm.
Det här gör också att nu kan man göra en himlens massa reformer. Och det blir folkhemsbyggande och sociala reformer som genomförs under 30-talet, men framförallt ännu mer faktiskt under 50-talet efter andra världskriget, när det inte är så mycket ekonomiska kriser heller. Det var ju mer brandsläckning nästan ett tag där på 30-talet.
Mm.
Det är barnbidrag, det är skolreformer, tjänstepensionen 1957. Man hade också höjt folkpensionen ganska väl tidigare. Det är utbyggda socialförsäkringar och alla svenskar får allmän sjukförsäkring på 50-talet. Sen har vi då semesterlagen 1938.
Wow.
Ja, det innebär att alla får då 2 veckors betald semester varje år. Men hur ska man klara av det när man aldrig varit ledig förut? Så i sedvanlig informativ uppfostringsanda förklarar ju staten då för folk vad de ska göra på sin semester. Det här tycker jag är underbart egentligen.
Ja.
Man har alltså en stor utställning som heter Semester 1939.
Ja.
Och sen har man journalfilmer som jag har roat mig med att sitta och titta på och sådär, där man mycket pedagogiskt kommer med förslag på vad man ska göra. Till exempel så låter en journalfilm så här: vilka oerhörda turistmöjligheter har inte den svenska fjällvärlden att bjuda på? Och den mer än 700 mil långa kusten där 22 000 sjömän och 24 000 fiskare lever sitt mödosamma liv. Staden där landsbygdens folk kan finna den rekreation som består i kontrasten mot den dagliga enahanda tradigheten. Slätten, symbolen för det svenska välståndet. Ja, det är ett härligt land, oändligt rikt på möjligheter för miljoner armén av semesterfirare. Ungefär så här lät det i journalfilmen.
Ja, det är väldigt pedagogiskt. Och jag kan tänka mig så här, även om det är såklart det finns någonting
obehagligt. Du verkar helt tagen av min liksom genomgång här.
Ja, jag är också imponerad över att du hellre vill härma journalfilmen att spela upp den. Men
jaha, jag tänkte att det skulle bli kul här.
Nej, men det var jätteroligt. Du behöver inte vara så lättstött.
Jag är det.
Ja,
ja, okej, vi går vidare.
Jag kan tänka mig att jag och du och många andra, om man inte har gjort någonting tidigare, tycker det är skönt att någon berättar hur man ska göra det.
Ja, så kanske. Men det är ju roligt i efterhand.
Absolut, att folk inte ska kunna ta det lugnt på, efter egen maskin.
1951 fick man 3 veckors semester. Herregud, en till vecka. Och 1963 var det 4 veckor. Och numera, sen 77 tror jag, är uppe i 5 veckor.
Mm.
Dessutom så slänger man in en proposition 1946 som innebär gratis skolmat till alla i skolan. Och då handlar det inte bara om att man ska finansiera det här, utan det handlar ju förstås också om att man har tänkt ut väldigt noggrant vilka krav det ska vara på matens näringssammansättning. Och det ska ju hela den här grejen att man ska äta och så där. Det blir ju som en uppfostring av eleverna i bordsskick, och man ska lära dem värdet av goda matvanor och sådär.
Mm.
Mm. Det här får man väl ändå skriva in under Good Times, för man kan genomföra en massa reformer med hjälp av liksom underlaget i riksdagen.
Verkligen. Alltså, jag tänker att de goda tiderna är hela den här obrutna perioden efter andra världskriget fram till 1976 då de förlorar regeringsmakten.
Mm.
Tage Erlander är den politiker i västvärlden som har suttit längst obrutet som regeringschef.
Mm.
Man har ju en nästan ofattbar position som... Det är sossarna som styr Sverige. Jag vill spela ett klipp. Det är kanske mitt favoritklipp med Olof Palme. Det finns ju många goda kandidater, men det här är Olof Palmes andra valrörelse. Det är 1973. valnatten, resultatet har kommit och Socialdemokraterna kommer sitta kvar, men de har gjort ett dåligt val. Så lägg märke till reporterns fullt rimliga fråga. Lägg märke till Olof Palmes helt orimliga irritation över att ha fått en fullt rimlig fråga. Och lägg speciellt märke till Tage Erlander som spelar överslätande pappa på ett fantastiskt sätt.
Men det är partiets sämsta val sedan 1932.
Men du upplever det verkligen här som en seger?
Men vi har inte sagt det. Vi har inte sagt att det är en seger. Men
vad är det för någonting?
Nej, vi har bara sagt att
det är en seger, Olof. Vi tyckte om det.
Jaha, ja.
Det är en seger, Olof. Bryr inte om det där.
Ja,
han tar också två snabba steg fram. Jag har inte sagt att det är en seger.
Du säger att jag är snarstucken här, men det finns fler som har varit.
Ja, verkligen. Sen 1970-talet har det aldrig varit lika enkelt för Socialdemokraterna att abonnera på den där regeringsmakten som vissa verkar känna sig att man nästan har rätt till. Nya politiska frågor och partier har skapat problem. Vi har egna skandaler, nidbilden om fackpampen till exempel som ligger om i fatet, makten som tär kanske, nya ekonomiska vindar som blåser under 1980-talet. Alltså numera är ju Socialdemokraterna ett parti som ligger kring 30-31%, och det är ju, en gång i tiden hade ju man förväntat sig håva in 10-15% fler röster än så. Efter 1968 kommer också vänstervindar som kritiserar Socialdemokraterna att ni går inte, det är inte ni som kämpar för arbetarna, ni har förrått arbetarna och sålt dem till kapitalet. Mm. Det är exempel som jag alltid drar, det drar väl oftare än du brukar reta mig för att jag pratar om Robert Johnson som gick till en korsning och sålde sin själ för att bli en bra bluesgitarrist. Men minst lika ofta brukar jag dra exemplet om att Sjöwall Wahlöös bokserie roman om ett brott. Varje roman handlar om ett mord. Martin Beck ska lösa ett mord. Men roman om ett brott, det är också Socialdemokraternas brott mot arbetarna.
Ja.
Vänsterkritik mot Socialdemokraterna.
Jo, den förekom ju förstås. Det var ju en väldigt bred flora och fauna av diverse vänstergrupperingar som tyckte att sossarna var i samma båt som kapitalet och sådär.
Mm.
Beroende på vilka kriterier man har för vad dåliga tider är. Man kan ju mena rent procentuellt väljarstöd och sådär under en viss period. Men man kan ju också mena hur partiets handlingar under en viss period framstår i historiens ljus.
Verkligen.
Och då tänkte jag nämna några grejer här som i historiens ljus är ganska förskräckliga.
Mm.
Till exempel steriliseringslagarna och sådär. Psykiskt sjuka, utvecklingsstörda som steriliserades helt enkelt, och det är ofta mot sin vilja. Den hette ju då, den här lagen som kom 34, lag om sterilisering av vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller andra som lider av rubbad själsverksamhet.
Mm.
Och det här är ju, det är väldigt mycket hygien man tänker på generellt i olika sammanhang under den här perioden på 30-talet. Och när det gäller de här steriliseringarna så handlar det om att förbättra folkmaterialet, som det kallas ju.
Mm.
90% av de här steriliseringarna gjordes ju på kvinnor, och det var ganska godtyckliga grunder för varför eller vem som skulle steriliseras. Ibland så...
Ja, det skulle göras antingen på eugenisk, alltså rent rashygienisk bas, social eller medicinsk indikation.
Mm.
Så lagen i sig är ju, man tappar hakan.
Man tappar ju faktiskt hakan en del här.
Mm. Alltså den här, allt det här kan vi ju spåra tillbaka till 20-talet och den motionen som krävde införandet av ett rasbiologiskt forskningsinstitut. Det var inte Socialdemokraterna ensam som förde fram det, men Hjalmar Branting skrev under det, högermannen Arvid Lindman skrev under det, och ett ofta använt citat kommer från Arthur Engberg som var den socialdemokratiska representanten vid riksdagsdebatten. Han sa att vi har ju lyckan att äga en ras som ännu är ganska oförstörd. En ras som är bärare av mycket höga och mycket goda egenskaper. Men det underliga är ju att medan vi är ytterst angelägna om att föra stamtavlor över våra hundar och hästar, är vi icke alls angelägna om att se till hur vi skola bevara och skydda vår svenska folkstock. Så det är verkligen på tiden att detta sker. Och det är som ett eko av det som går igenom i tattarfrågan och i steriliseringslagarna. Mm. Och i folkhemmets skuggsida.
Ja, för det här blir ju avsidan av allt det där, de där reformerna som jag dog under bra tider. Och det här är ju samtidigt. Det är bara det att det är baksidan av det, så att säga.
Precis, och vill man hova in berömmen för de positiva grejerna, så måste man ju också acceptera skulden helt eller delvis för de negativa sidorna.
Ja, så är det ju. De här steriliseringarna skedde ju inte formellt emot personens vilja, men i praktiken så blir det ju där, om man säger att du sitter här på den här anstalten, vill du komma ut härifrån, så måste du gå med på det här.
Mm.
Eller till exempel så var ofta villkor för att få göra abort eller få vissa bidrag och sådär.
Mm.
Och totalt så beräknar man att 27 000 människor steriliserades under 30-talet och fram till och med 50-talet mot sin vilja i form av övertalning eller under tvångsliknande former helt enkelt. Sen var det ytterligare 30 000 som fram till 1976 då steriliserades också.
Mm.
Så vi har ett annat exempel också, och det är ju 1938 så försöker man ju genomföra folktandvården i samhället, och det beror på att svenskarna har fullständigt usel munhygien uppenbarligen.
Yeah.
Så det måste göra något åt. Det är bara att det behövs ju forskning kring det här, och då ger man Medicinalstyrelsen i uppdrag att göra en utredning. Och de kom fram till att för att göra det här så behöver vi 1000 stycken försökspersoner som vi kan kontrollera under lång period.
Mm.
Man har ju tidigare då undersökt och gjort forskningar på fångar och barnhemsbarn och sådär. Problemet med dem är att förr senare försvinner de iväg. Bara, oj, nu är din tid här på fängelset slut, då kan vi inte forska på dig längre. Eller ett barn växer ju upp och liksom drar iväg åt sitt håll. Men då var det ju så lyckligt att man hade ju de här sinneslöa som satt på Vipeholmssjukhuset i Lund.
Mm.
Och de hade man inga planer på att släppa ut i det fria. Så de här, ja, men de här arma människorna matar man ju med kolor och choklad och sådär för att undersöka vad som händer med tänderna helt enkelt och vilken kaviesutveckling de får och så. Och resultatet blir att man inser vilken skada som sockerintag har för tänderna. Och man kom fram till att det är värre att äta lite godis varje dag än att äta mycket godis på en dag och sådär. Och vips så har ju då begreppet lördagsgodis fötts.
Snyggt.
Ja.
Fredagsmys och lördagsgodis. Mm. Vilka sjuka experiment som måste ligga bakom fredagsmys.
Ja, det har jag inte en aning om.
Nej, det är väl bara en kampanj för
chips. Ja, det är klart. Ja. Men även om de här experimenten då ger vissa resultat som man kan, de gör att man kan ändra rekommendationerna, och man har ju uppenbarligen fått, det är positivt att man har fått fram forskning kring det här som har gett entydiga resultat. Men de här försökspersonerna har aldrig haft något val.
Nej.
Eller någon möjlighet att liksom avstå. Och då kan man ju inte låta bli att jämföra eller tänka på de här nazistiska experimenten i koncentrationsläger som också kom fram till saker och ting. Och det, man fick resultat och så.
Mm.
Men man tog ju noll hänsyn till försökspersonerna.
Mm. Nej, men så allting har ett värde och allting har ett pris. Ja, det är ju en djupt, alltså Vipeholms-experimenten är ju en djupt beklaglig grej.
Och det här blir ju, som du sa innan, lite i skuggan av allting, för Socialdemokraterna är ju det statsbärande partiet.
Mm.
Och sitter i regeringsställning och sådär, då måste man ju bära ett stort ansvar för allt det här.
Mm.
Du nämnde ju innan här 70-talet och kritik från vänster och sådär.
Mm.
Det var ju inte de enda som kritiserade sossarna då. Det kom kritik även från borgerligt håll, givetvis. Men också från den folkkära författaren Astrid Lindgren.
En pomper i possa.
Just det.
Och Eva Gunnar Sträng klämmer ur pengar från Astrid Lindgren.
Ja, hon sammanfattar det här tunga socialdemokratiska skattetrycket i den här satiriska sagan Pomper i possa i Monismanien. och hon får betala 102% i skatt och så här, det är ju inte klokt, finns det så här många procent? Bara ja, det gör det, säger Gunnar Sträng. ungefär så. Jag tänkte vi kunde dra ett klipp här där Astrid Lindgren beskriver lite om den här. Och Gunnar Sträng svarar på det här, men det är inte Astrid Lindgren som har läst upp det då för honom, utan det är ju Gösta Bohman, högledaren, som med stor förtjusning har läst upp det här förstås då i riksdagen, och sen så svarar då Gunnar Sträng på det här, och då är han lite ja, vad ska man säga, han är inte så smidig, han skjuter ner Astrid Lindgren som att hon kan inte räkna. Och då kommer ju Astrid Lindgren sen svara på det här och säga att det är han som inte kan räkna, och sen är det igång.
Vet du om att i år är din marginalskatt 102%? Du pratar så på en priposa, så många procent finns ju inte. För hon var inte särskilt hemma i den högre matematiken nämligen. Jo då, fick hon höra. I Monismanien fanns det hur många procent som helst. Och om man la ihop inkomstskatten och de sociala avgifter som Pomperipossa skulle betala eftersom hon var egen företagare, så blev det 102%. Sen fick Pomperipossa säga vad hon ville.
Ja, här har man i skattepolitiken nu med förtjusning citerat en intressant artikel av Astrid Lindgren. Jag fick den just här i Expressen och har ögnat igenom den också. Den är en intressant kombination utav litterär förmåga och stimulerande litterär förmåga och djup osakkunskap i skattepolitikens irrgångar. Men det sista begär vi ju inte att Astrid Lindgren ska klara.
Ja, han säger det begär man inte att Astrid Lindgren ska klara, men jag begär att Gunnar Sträng ska klara det, och det tycker inte jag det verkar som att han räknade så stort mycket bättre än jag. Eller de som överhuvudtaget satt där på Haga och räknade ut det här måste inte ha tänkt efter så särskilt noga. Och det här som han påstår är felräknat, det i så fall är det Riksskatteverket som har räknat fel, för jag har siffrorna därifrån.
Jag tror inte att en PR-konsult med så här specialisering på kriskommunikation skulle spela upp Gunnar Sträng som ett gott exempel här.
Nej.
Gör som Gunnar Sträng, låt superpompös
ge det på en av de absolut mest folkkära gestalter vi har i landet. Ja, nej, han gör ju alla fel här. En annan dålig period var ju 2011. Det var ganska turbulent här då inom Socialdemokraterna. Det var ju Håkan Juholt-tiden. Man hade precis lyckats få in den första kvinnan på 100 år, Mona Sahlin, och sen så gick ju där skogen, och då skulle man ersätta henne med någon annan höjdare, och då hittar man Håkan Juholt som verkar vara en kul kille med mustasch. Men det gick ju ingen vidare heller.
Nej, det kan man inte säga.
Du har ju en grej för Juholt.
Ja, men det är ju, vi pratade ju i förra avsnittet om att du tycker att Göran Hägglund är så rolig. Och Håkan Juholt är ju min absolut roligaste politiker.
Okej, okay, så du, alltså, han är vad Hägglund är för mig.
Ja,
för dig.
Det är han absolut. Vi kan fälla in, jag tror att det är Håkan Juholts första riksdagsdebatt där han bara går upp och bemöter alla motargument genom att säga hur dåligt det går för Jan Björklund när han debatterar. Åh, Janne, det gick ingen vidare det där, och jag lider med dig, för jag har ju själv stått här och känt att det funkar inte.
Jaha, så han säger det här oavsett vad det handlar om lite grann.
Ja, i praktiken. Ja, det är ju opinionsmässigt sett så är det ju en katastrofal period för Socialdemokraterna. Sen för vi som tycker att det är kul när det pratas lite grann om kulturpolitik, eller när det pratas om lite andra frågor än bara sysselsättning, så var ju Håkan Juholt en frisk fläkt. Men det var en väldigt jobbig tid, eller en intressant tid i svensk politik där, tycker jag. När vi ändå är inne på Juholt, ska vi hoppa över till den här punkten om partiledarna?
Ja, vad har vi på dem här? Jag har ju mest då, jag tänker att Tage Erlander och klippet hos Hyland, det har väl ingen missat. Så jag vet inte ens om vi behöver köra där, men det är ju en klassiker. För där blir ju statsministern, går ju från att vara någon liksom landsfader, han blir ju i och för sig en landsfader i och med det, men han blir ju också ett ansikte för folk att känna igen, och det är bara inte, det är inte bara någon i Stockholm som sitter i något viktigt hus någonstans längre. känns det som.
Vad är vitsen? Huka er gubbar.
Ja, ja, men det är ju en präst som skjuter i kyrkan av någon anledning. Jag har sett hela skämtet vid något tillfälle
också, det är...
och jag tyckte inte att det var så himla roligt som det verkar vara.
Nej, jag tänker så att
Hylan,
det...
han ligger dubbelvikt.
Ja, han har stark leverans. Jag fattar bara inte riktigt skämtet. Ja, jag vet inte om det blir så här för alla, men för vi som växte upp på 90-talet, jag upplever det som att någonstans så tänker man att det är säkert Göran Persson som fortfarande är svensk statsminister. Alltså, ja. Om jag är sjuk eller kanske bara lite deppig eller så, då händer det att jag bara lägger mig ner och slår på ordförande Persson. Ja. Erik Fichtelius underbara dokumentärserie om Göran Persson. Och det känns tryggt.
Känns det tryggt? Jag har också den här liksom som en punkt om Göran Persson. Hur menar du att det känns tryggt?
Nej, men det är en tid när man är barn och sen liksom tonåring och så under perioden. Det är 10 år som Göran Persson satt allt som allt, va?
96 till 2006.
Ja, och att det är bara, jag menar, att på ett sätt är jag kanske som en uteliggare som fortfarande klär sig som det vore 70-tal.
Det här är via nostalgi alltså.
Ja, precis.
Jo, men det är också intressant att se hur en statsminister är så öppenhjärtlig samtidigt som han är statsminister, med det villkoret då att det inte ska sändas förrän han inte är statsminister längre.
Nej.
Det gör att han säger en massa roliga saker som han aldrig skulle ha sagt om det skulle kablas ut nästa morgon.
Mm.
Som det här med Margareta Winberg och kära gamla Margareta. och sådär.
Mona Sahlin, tänkandet är inte hennes styrka.
Nej, precis. Och Norton Schyman också. Och han är jättearg på Erik Åsbrink här, väl?
Just det. Han tycker synd om Carl Bildt för att han är så dålig.
Ja, han är så dålig. Han är så dålig, vet du, Bildt. Han är så dålig. Hur ska det gå för honom här nu egentligen?
Ja, det är inte en sympatisk bild som framkommer i den dokumentären. Men den visar på ett intressant sätt också en människa som å ena sidan är otroligt burdus och lite mobbaraktig, men å andra sidan väldigt så här känslig och lätt kränkt.
Ja, så är det. Jo, man... jag vet inte riktigt. Kommer man att tänka på House of Cards?
Ja, kanske. Det är nog inte en helt dum referens. Så för mig är Göran Persson den personen jag tänker på när jag tänker på en socialdemokratisk partiledare. För många elever så uppfattar jag att det är Olof Palme som är den personen som de är mest intresserade av.
Mm.
Och det förklaras väl såklart av mordet, men också lite grann om personen. Olof Palme hade ju turnerat runt i USA och lagt till sig med en amerikansk retorik som man får säga ingen annan svensk politiker har klarat av på samma sätt som Olof Palme. Jag lyssnade på jultalet 1972 i veckan när han läser lusen av den amerikanska insatsen i Vietnam. Och jag har hört den 100 gånger, men jag liksom fastnar i det varje gång. Guernica. Och så vidare. Eller 1975 när han läser lusen av Franco-regimen, satans mördare, och berättar att historiens dom kommer bli ohyggligt hård. Tage Erlander och Per Albin Hansson, hade vi mer på dem?
Nej, men jag är några år äldre och visare än dig.
Mm.
Vilket gör att jag var kanske inte visare, men jag var i alla fall äldre, och därmed kommer jag ihåg skarven mellan Palme och Persson på ett sätt som du kanske inte riktigt gör lika mycket.
Nej.
Och då landar vi ju i hur man har växt upp med att se statsministern i form av en sko i olika humorprogram.
Ja, det är helt apropos tolkning av Ingvar Carlsson.
Precis, så för mig är ju mycket Ingvar Carlsson den statsminister som var när man liksom fattade vad en statsminister var överhuvudtaget.
Mm.
Och sen då Persson förstås har man ju också mycket relation till så.
Men en sak som blir tydlig när vi listar de här namnen, Carlsson och Persson och så, att det är ju gubbar.
Det är ju gubbigt det här.
Alltså Socialdemokraterna är ju på många sätt, det är inte bara Socialdemokraterna, det är Moderaternas senaste erfarenhet av Anna Kinberg Batra visade väl att även de har samma tendenser. Men det finns verkligen så här kluvenhet inför kvinnorna. Jag har läst lite grann om arbetarrörelsens relation till kvinnor i veckan. Den första internationalen, alltså den första socialistiska, vad ska man kalla det, organisationen kanske, tog ställning helt mot kvinnligt lönearbete. Men i arbetarrörelsen så fanns också idéer om total frigörelse, att när kvinnan frigjordes från hushållets bördor så blev del av produktionen. Där kunde man se nästan utopisk framtid om man och kvinna levde helt jämställt. Inom socialdemokratin finns till exempel Alva Myrdals idéer om kollektiva hus med dagis, färdiglagad mat och allting, så att kvinnorna kunde vara ute i arbetet och på det sättet, ja, men dels vara jämlika med männen och dels bidra till produktionen och dels kunna skaffa barn utan att för den delen låsa fast sig själv vid hemmet i x antal år. Jag har lärt mig i veckan att Friedrich Engels, en av kommunismens riktiga förgrundsgestalter, menade att absolut, vi ska ha jämlikhet, men först förändrar vi själva samhället. Totalt ekonomisk jämlikhet, sen tar vi oss an jämställdheten. Det är inte så lätt sålt till någon sån tidig kvinnosakskämpe, Fredrika Bremer. Kan du vänta?
Nej,
några decennier. Vi ska bara lösa den här ekonomiska jämlikheten först. Yvonne Hildman har skrivit fascinerande om det här med hur kvinnan passar i arbetarrörelsen, till exempel i sin bok Genus om det stabilas föränderliga former. Och 100 år av socialdemokrati för med sig massa olika trender. Liksom, vi har folkhemmet där han skulle vara försörjare, hon skulle vara solsken. Men sen har vi 70-talet och mer radikala idéer om jämlikhet. Och jag ska inte dra det här för långt. Min poäng är att Socialdemokraterna, likt många andra partier, har issues om man trivs bäst med en trygg gubbe som partiledare. Jag är på riktigt superduper fascinerad av hur det kommer fungera nästa gång som både sossarna och moderaterna har kvinnliga partiledare. Då har vi snabbt rört oss till den programpunkten där vi nyfiket gläntar på partiets egen dörr och skaffar oss något av ett insiderperspektiv. Och jag sitter här med Lena Rådström Båstad, partisekreterare för Socialdemokraterna, ett gammalt parti med mycket historia. Välkommen till podden och tack för att vi fick komma hit.
Tack så jättemycket och roligt att få vara med här.
Mm. Den första frågan vi brukar ställa till partierna, den handlar om huruvida historia är viktigt inom partiet och om partiets historia påverkar riktningen partiet tar framåt. Vad skulle du svara på en sån fråga?
Precis som du sa, vi är ju ett gammalt parti. Vi grundades 1889 och väldigt mycket av vår historia präglar ju också våran nutid. Om vi tittar på 30-talet så gjorde vi ett sånt där tydligt vägval i socialdemokratin där vi kunde se att så som samhället såg ut då, med hög arbetslöshet, låg levnadsstandard, det var en bostadsbrist, och där vi då gjorde det beslutet och la grunden mycket för den svenska modellen som handlade om att men vi ska med hjälp av investeringar, ordning och reda i ekonomin, investeringar i välfärden, bygga ett starkt Sverige framåt. Och här brukar jag ta min egen familjehistoria som exempel för att faktiskt visa vad det där beslutet med ordning och reda, investeringar i bostadsbygge som innebär fler arbetstillfällen, att stärka det här välfärdssamhället genom barnbidrag och genom att bygga de här starka välfärdssystemen, vad det har betytt. Min morfar till exempel, när han var ung, han kom från en fattig familj, hade inte råd att studera. Men han blev fackligt aktiv och fick gå och studera med hjälp via facket och vidareutbilda sig. Min pappa, när han föddes så bodde han i ett av husen med utedass på gården, saknade varmt vatten inomhus och var en av de första som flyttade in i de här nybyggda miljonprogramsområdena som var en tydlig investering i att bygga det här starka Sverige. Vi behövde bostäder, vi behövde skapa arbetstillfällen och vad det faktiskt innebär för han och hans familj att flytta till det här nybyggda huset. Och där min mamma under många år levde som ensamstående mamma och hur ett barnbidrag faktiskt gjorde att hennes förutsättningar att klara vår tillvaro blev mycket bättre. Och hur jag i min släkt kunde gå och studera på en avgiftsfri högskola som jag kanske inte hade haft råd med om det hade varit annorlunda och växt upp med en ensamstående mamma.
Mm. Vi sitter i ett konferensrum som heter Alva Myrdal. När jag satt ner i receptionen hörde jag andra bokas in i folkhemmet och Olof Palme. Så jag tycker att historia, det draperar den omgivningen vi befinner oss i nu. Är det viktigt för väljarna också? Partiets historia, tror du?
Ja, men ibland så kanske man inte förstår heller dagens beslut eller skapar en tro på. Det är som jag säger, att när vi klipp på regeringsmakten nu 2014, så gjorde vi det i ett läge där vi ärvde ett stort ekonomiskt underskott, det var en hög arbetslöshet och där regeringens inriktning var att ja, men vi ska skapa ordning och reda i ekonomin. Vi vänder det där underskottet till ett överskott, för det är en förutsättning att bygga det här starka välfärdssamhället. När vi hade dåligt med bostäder, se till att investera i jättemånga fler bostäder. Det skapar också arbetstillfällen. Se till att investera i eftersatt underhåll på infrastruktur, vägar, järnvägar. Det håller ihop hela Sverige, bygger Sverige starkt, men det bidrar också till arbetstillfällen. Hur vi höjer barnbidraget under den här mandatperioden, vi höjer studiebidraget. Vi väljer att lägga de här investeringarna i välfärdssatsningar som bygger samhället starkt. Och det är ju verkligen en kunskap vi har med oss från historien och en tro på det här jämlika starka samhället. Det bygger vi genom att politiken tar ett ansvar och ser till att det blir de här satsningarna som kommer alla till del.
Mm. Jag brukar fråga partierna hur de förhåller sig till problematiska idéer eller förslag som man har haft under historien. Och ditt parti hade makten obrutet i 44 år och ansvarade för ett samhälle som hade väldigt många goda sidor, men också vissa negativa sådana sidor. Hur förhåller ni er till de sämre sidorna av idéarvet?
Jag tror att alla politiska partier har något i sin historia som man kan ha lite svårt att förklara eller som man idag faktiskt inte förstår, men som grundade sig i vad som var gällande i det samhället som gällde den tiden. Och ibland så är det ju också frågor när de kom upp där det fanns ett stort motstånd, men som idag är väldigt självklara. Jag brukar ta kvinnlig rösträtt som ett exempel. Där var det vi socialdemokrater och liberaler som drev igenom, men vägen dit var inte självklar. Vi hade motioner i våran partiorganisation där män tyckte att det är helt orimligt att kvinnor ska rösta. Eller när det gäller kvinnors ställning på arbetsmarknaden, att inte kvinnor skulle ut på arbetsmarknaden, för då tog man männens arbete. Där kan man tycka självklara frågor idag. Men samtidigt så kan vi också se att vi har fortsatt mycket mer att göra när det gäller jämställdhetsarbetet. Bara höstens MeToo-upprop som visar hur kvinna efter kvinna i bransch efter bransch vittnar om sexuella övergrepp, trakasserier, visar ju att vi har kommit en bit med jämställdheten, men vi har väldigt mycket kvar. Så ja, idag är det en självklar sak i vårt parti, men det var det inte tidigare.
Mm. Avslutningsvis då, jag tycker det är intressant att fråga, har du varit med om att politiker från andra partier angriper dig eller ditt parti från en historisk ståndpunkt med historiska argument?
Det är klart att det alltid kan lyftas fram exempel och som också görs under kriget när tyskarna fick passera Sveriges järnvägar, och det är klart att där har det blivit en diskussion om neutraliteten, var det fegt, var det dåligt, ja, var det rätt eller fel av Sveriges dåvarande regering att göra. Men på det stora hela ska jag ändå säga att jag känner mig oerhört stolt över de förslag, den riktning som vi har varit med och byggt Sverige i. För det har varit väldigt många år med socialdemokratiskt maktinnehav och som också varit med och format det samhället från ett av de fattigaste länderna till Europa till ett av faktiskt de länder, även om vi har mycket kvar att göra, men där vi sitter här, att vi tar det för givet att det ska vara gratis sjukvård, att vi ska kunna ha gratis skolgång, att det ska vara bostäder, att vi ska bygga det här starka samhället. Och också det flera av våra förslag också har gjort att de andra politiska partierna får förhålla sig till. Så på det stora hela, stor stolthet när jag tillbaka på historien, och sen så finns det självklart sina fläckar.
Mm. Tack så mycket för att du tog dig tid.
Tack så mycket.
Med det sagt så har vi gett en någon sorts historisk exposé över Socialdemokraterna.
Ja, det tycker jag ändå att vi har gjort här utifrån de punkter som vi har och den... ja, för att sammanfatta, ja.
Okej, vad härligt. Då vill vi tacka så mycket för att ni har lyssnat på partiernas historia.
Ha det bra, hej hej.
Hej då med er.
Du har lyssnat på partiernas historia om Socialdemokraterna med Robin Olofsson och Daniel Hermansson. Producent Jennifer DeWald.